på riktigt. Här, den här podcasten där vi behandlar högt och lågt och allt vad vi kan tänkas.
Ja.
Nu har det gått en hel månad sen sist.
Alldeles för länge.
Alldeles för länge. Det var som jag sa innan vi tryckte igång. Det är inte undra på att man har längtat.
Vad hände?
Ja, vad hände? Det har bara flyttat på, va?
Det är du som har jobbat ut i lite.
Ja.
Och inte jag har jobbat in mig.
Ordvrängeri.
Ja.
Ja, det har varit mycket jobb faktiskt. Mer än vad jag brukar ha.
Mm.
Men det har varit kul.
Mm.
Jättekul. Det är väl kanske det som är mest signifikant för mig sen vi såg sist.
Mm.
Mm.
Och den här veckan då har du vårdat människa.
Ja, vårdat mig.
Ja.
VAM. Oj, vad skönt. Alla borde ha VAM istället.
Det är sånt himla bra ord.
Visst är det. Ja. Och med tanke på allt det här att vi är så många som vantrivs på jobb och springer i väggen och bränner ut och så har låg självkänsla och allt vad det är, så borde ju alla vamma med jämna mellanrum. Mm.
Och att man nästan liksom, ja, men som du säger, tar sig tid för att liksom bestämma att
ja,
de här två dagarna,
ja,
det är vamm.
Japp.
Och inte just att snart ska jag vamma lite en timme, jag får se om jag tar ett bad ikväll och vamma lite. Utan just det här att man, ja, men tar sig tid och bestämmer att nu är det vamm.
Mm.
Det är ett bra ord.
Och det är faktiskt så jag har gjort typ i almanackan, liksom skriver in att nu ska jag inte, för en del saker har försökt att runna in i min almanacka så att jag skulle ha sönder de här VAM-dagarna. Men när du, nu har jag varit jätteduktig och hållit dem fria.
Mm.
Det är ganska viktigt när man har sig själv som redskap när man jobbar också.
Mm.
Annars skulle det bara bli tok av alltihopa.
Och det här med VAM är ju väldigt mycket lättare när man är en frifräsare också.
Ja, såklart.
Ja.
Och det är jag medveten om. Jag tror att det ibland kan bli lite provocerande för en del när jag skriver att jag bara tar vård av mig hur som helst hit och dit. Det är klart, hon kan göra som egen. Ja.
Fast det är ju inte en omöjlighet för att man inte är egen.
Nej.
Alltså det är ju inga problem att ta ut semesterdagar.
Nej.
Eller göra det på en helg.
Nej.
Eller gå ner i arbetstid och ha VAM en gång i veckan. Alltså förstår du?
Ja.
Alltså,
nej,
vi har ju inget problem med att ta semester en weekend eller en vecka för att vi ska ut och resa.
Nej, jag tänkte ju säga, jag tror att framförallt i Sverige i alla fall att vi måste ha en destination för vår ledighet.
Mm. För varför annars, man är ledig.
Mm, annars gills den inte.
Nej.
För man kan ju inte bara ta ledigt för att bara ta ledigt.
Nej.
För om inte övriga familjen har ledigt, eller om vi ska på en resa,
ja,
eller ska gå kurs.
För man
eller
måste spara semesterdagarna tills alla kan vara lediga, ja, och vi kan åka iväg någonstans och den utnyttjas till fullo.
Ja.
Och jag tänker så här, VAM?
Mm.
Då utnyttjas semestern till fullo.
Mm.
Ja, jag är skitbra på att ta semester. Fast jag bara jobbar 3 dagar i veckan.
Ja, men man måste ju, alltså det är ju nu det händer på något vis. Man måste ju ta vara på livet. Jag vet att det är stans största klyscha, men jag tycker det är bara betydligare och tydligare.
Återigen, klyschor av en anledning.
Ah. Och nu har ju jag, det måste jag ta upp. Och jag känner att det ligger så långt fram på tungan. Jag har ju läst Tisdagarna med Morri.
Och jag har sett filmen.
Har du sett filmen? Nej. Men gud vad roligt, då kan vi väl prata lite om det.
Jag
visste faktiskt inte att du hade gjort det.
Nej, glöm
säga
det.
För jag sa så här till Anders igår. Jag måste köpa en sån här bok till alla mina barn. Och jag måste försöka jobba för att den är obligatorisk i kursplanen för alla högstadieelever. För jag tycker den är så fantastisk.
Ska du börja kämpa för det nu?
Ja, tror du.
Nu ska du bli politiker.
Ja. Nej, men
ja, det är så roligt, du säger verkligen.
Men håll med om att den är fantastisk.
Ja, den är fantastisk. Nu har jag ju bara sett filmen. Den är ju, det är ju 90-talsfilm.
Mm.
Det är ju inget filmiskt mästerverk, så jag tror att boken är bättre än filmen.
Mm.
För att det är ju liksom, det är lite andemeningen i filmen som är viktig. Lite det här att ta tillbara.
Inte så lite, det är bara den som är
viktig. Ja, jag menar det.
Ja.
Viktig på riktigt.
Mm.
Så att jag kunde väl kanske känna lite att filmatiseringen var lite överflödig.
Mm.
Men jag hade nog hellre kanske läst boken för att få fram budskapet. Vi såg det tillsammans, jag och Rasmus.
Ja.
Han gick och la sig. För han sa, ja, men jag vet ju hur det slutar. Jag tycker att det är absolut jättefint. Och man kan inte höra det för många gånger att man ska ta vara på livet varje dag och kolla, se det viktiga i livet. Men jag visste ju att det skulle vara
lite så här, tugg.
Ja, jag är lite trött och så gick han och la sig.
Okej. Ja, nu har ju jag inte ens tittat på filmen till slutet eftersom jag först läste boken. Men den märkte mig. Fast jag pratar så mycket om sånt här, och fast jag föreläser om sånt här, och fast jag jobbar med sånt här, så var det något extra med den här i alla fall, tyckte jag. Mm. Jag tycker det är, och den är kort och den är sann, det är ju en sann skildring liksom. Och sen är, jag tycker inte man kan höra budskapet för många gånger, för jag ser ju det när jag är ute och jobbar, vi tar ju ändå inte vara på livet i alla fall.
Nej, det är därför jag menar att den kan, man kan fortfarande se filmen för att få den här påminnelsen igen.
Ja,
det här är ju viktigt.
Och vet du vad jag tycker? Det bästa nästan, eller det kanske textrad i boken som märkte mig mest, det var den där det står, när vi lär oss att dö så lär vi oss att leva. Och det tycker jag är så bra. Och först låter det ju lite makabert, men det handlar ju om att när vi förstår, alltså på djupet av oss själva, att vi verkligen ska dö, det är ju först då vi förstår att, hur vi ska leva och ta vara på liv och lägga bort trams och tjafs och spela svår och hålla upp fasader och massa att bråka om små saker. När vi står här med armarna fulla av den största gåvan, det finns ju ingenting större, för har jag inte livet, då har jag ingenting.
Nej. Men vadå makabert? Det är väl inte alls. Varför ska död hålla på vad som är makabert? Vi måste ju börja, alltså död är ju inget konstigt.
Nej.
Det kommer hända i varenda människas liv.
Och det är det vi måste förstå. Jag tror att vi håller den ifrån oss som om den smittar. Förstår du?
Vi tror att, återigen, här sa vi förut också, att så länge man inte pratar om det så finns det liksom inte.
Nej.
Och jag, att vi är rädda för att vi kan nästan inte säga cancer, för då säger vi sjukdomen på C istället. Vi kan inte säga döden, utan det är det som kommer i slutet som börjar på D istället. För att det är som att man tror att, ja, men det är som en demon som man påkallar. Och då är det kört på något sätt. Och jag tror att det måste börja bli tvärtom för att vi ska bli tacksamma.
Ja!
Att vi måste börja prata om döden och att vi ska dö. Och förstå att det behöver inte vara nu, men det kommer att ske.
Och det kan vara nu.
Det kan vara nu, det vet vi inte heller.
Nej,
för att, men vi hoppas inte det.
Nej, vi hoppas inte det. Och sen tror jag att man måste se, för vi ser ju oftast döden som motsatsen till livet. Men det är det ju inte. Döden är ju livet. Det är ju slutet på livet. Vi föds. För då skulle ju födelsen också vara motsatsen till livet då i så fall. Men det är det ju inte.
Nej.
Vi föds och vi lever och vi dör. Det är ju en del. Det är ett kretslopp. Sen tror jag att vi är eviga. Men den här kroppen dör.
Ja, det är ju så att säga. Det man är rädd för, det är ju när det här livet ska över.
Ja.
Som man lever nu.
Ja. För att jag tycker det är så förbannat bra. För det tycker jag verkligen. Och jag sa högt till mig själv när jag promenerade i helgen, hoppas jag i nästa liv blir lika toktacksam och duktig på att värdesätta det här stora jag får med om. Jag hoppas verkligen det. Så att jag inte föds som någon korkad människa som tror att det är en självklarhet.
Hur sagt med att du blir snygg?
Ja, precis. Nej, men det, ja, jag såg också, jag brukar titta på det här Sverige. Och nu har jag slutat titta på TV. Men jag har faktiskt tittat på ett program.
När jag kollar på Babel, jag har ju slutat titta på TV, men och sen när jag såg den filmen, när jag inte tittar på TV.
Jag reducerar jättemycket. Men Sverige är ju ett kulturprogram som är en gång i veckan bara.
Varför det?
Gud, du kunde missa det är ju det bästa.
För att jag har inte tittat på blålagd TV hemma.
Nej, just det. Men du har,
jag har ju slutat titta på TV.
Kan du titta på SVT Play nu då?
Det är ju så, jag måste ha tips. Allt som ska ses måste jag ha tips för de andra.
Nu får du tips.
Nu får jag tips. Sverige.
Du har jättemycket bra att gå tillbaka och titta på riktigt. Det är ju kultur, så det är alltid något reportage från någon lite udda kulturhändelse någonstans. Från Lund till Haparanda. Men sen är det också alltid en intervju med en känd person. Och det är en bra intervju tycker jag. Varenda gång. Och nu var det Claire Wickholm sist.
Hon är cool.
Åh, jag älskar ju henne.
Det är så behagligt att lyssna på henne.
Och sen är det en sak, nu ska jag säga två saker om henne. Ja, det är behagligt att lyssna på henne. Men titta på hennes leende, gå in och titta på henne. Och så tittar du på hennes leende. Jäklar, det kommer, nej. Gå in och titta på intervjun, lyssna på den här intervjun. Och jag brukar ju säga att när, ibland vissa har ett leende som kommer rakt igenom, hon har det. Hon har det. Så när hon ler, man bara pang säger det. Men det var inte det jag skulle säga från början. Men gör det.
Ja.
Utan det jag skulle säga var, hon spelar en roll nu på teatern om någon. Sara Bernard var det. Nej, inte hon så. Ja, hon spelar en roll. Och då pratar hon om just att värdesätta liv och sluta tjafsa om små saker och bara tokleva. Och njuta, och du vet.
Mm.
Och hon sa det också på ett sånt bra sätt. Och återigen vart det här påminnelsen om att kom ihåg och lev innan du bara har facit kvar. Mm. För det kommer ju en dag när du bara kan titta bakåt och allt annat är för sent.
Mm.
Men så länge vi lever så är det ju inte för sent.
Nej, att göra det kommer du ju aldrig vara.
Nej.
Spelar ingen roll hur gammal man är.
Nej. Och jag tycker folk tjafsar runt och spelar spel och ska vara svåra och ljuger och hämnas och 17, jag läste ju nyss att vi svenska eller västerlänningar ljuger 100-150 gånger om dagen.
Om vad då? Små stora
små,
saker.
Små stora, det, förmodligen har de ju inkluderat hur vi överdriver eller kryddar och så vidare.
Och det är ju men en ändå. Ljug.
Ja, också. Jag får göra det. Lev på, tänker jag.
Tror du att det är för att förmera oss lite?
Mm.
Att och försköna. Överdrifterna.
Ja, och är det inte den här bekräftelsetörsten igen? Att jag blir lite bättre. Alltså,
man måste vara
lite. Lite. Ja,
ja för det har ju nästan blivit skällsord att vara vanlig då.
Ja.
Ja, egentligen.
Det har det.
Fast vi alla är lika vanliga. Ja. Vi är likadana allihopa under huden. Det är bara det att vi glömmer av det och tror att om vi på något sätt inte är lite vanliga, eller vad man ska säga, lite mer annorlunda eller har något som är lite signifikativt för oss, förstår du?
Mm.
Så är vi lite bättre.
Mm.
Och det spelar nästan ingen roll vad det är.
Nej.
Kan handla om vad man är för mat, vad man har för yrke eller vad man åker för bil. Men alltså, just det här att man vill inte vara vanlig.
Nej.
För det är lite fult.
Ja.
Och jag tänker så här, vad skönt att bara kunna vara inom situationstecken vanlig och bara vara nöjd.
Mm. Ja, ja, absolut. För jag kan tänka så här också. Vad går de här gränserna för vanlig och ovanlig och unik? Alla är unika istället.
Och vi är ju likadana som sagt allihopa. Mm. Hur de, vi tror att vi är så jävla speciella allihop. Men,
ja, fast jag är det.
Ja, och jag. Men jag menar, ni tror nej, ju där ute.
Ja. Nej, jag fattar vad du menar. Vi är både vanliga men också 100% fullständigt unika.
Ja,
alltså,
precis.
I så fall.
Och det är ganska skönt att tänka så.
Ja, väldigt skönt.
Ja.
Så, ja.
Och just här också att vi måste på något sätt vara lite radikala i våra åsikter.
Mm.
För att liksom inte bara bli en mängd.
Ja.
Så egentligen så kan man ju säga lite grann att jantelagen är på väg åt rätt håll.
Mm.
Om vi börjar bli mer och mer rädda för att vara vanliga.
Ja.
För det är ju inte...
Ja, på så sätt, ja, absolut. Ja, absolut. Så är det ju. Sen får man ju hoppas att det inte tippar åt andra hållet. Så att man gör allting bara för att få bekräftelse och vara ovanlig.
Ja, det tror jag är vanligt då.
Mm.
Att vi har blivit så.
Mm. Ja, men det är väl den här ständiga tävlingen också.
Mm. Och sen är det ju det här också att när man har börjat fått bekräftelse.
Mm.
Då blir man ju beroende.
Mm.
Jag tror att det är det handlar om också. Har man inte hamnat i den här svängen där man ständigt måste ha bekräftelse från sina nära och sina kärna och sin kära och runt omkring, så tror jag att man klarar sig ganska bra utan den överhuvudtaget.
Ja, och om man lär sig att bekräfta sig själv.
Mm.
För det är ju en konst. Alltså, är du med?
Men det har vi sagt förut, man kan ju inte bara bekräfta sig själv hela tiden.
Men man kan bli mycket bättre. Jag tror alla kan bli mycket bättre på det.
Mm.
För det är inte din uppgift att älska mig. Det är ju min uppgift.
Ja, fast vi vill väl älska varandra också.
Nej, jag vill mest älska mig.
Ja.
Nej, men vi vill väl det. Men jag tror jag kan inte älska någon annan om inte jag kan älska mig själv. Och jag kan absolut inte förlita mig på att någon annan älskar mig om inte jag ens klarar av det. Hur ska då någon annan?
Nej, det var inte så jag menar. Men man vill ju inte att vi i slutändan ska gå runt som 10 miljoner självälskande narcissister som bara älskar oss själva och bekräftar oss själva så mycket att vi inte ens behöver interagera med varandra. Nej. Eller att vi ens behöver se varandra.
Som
tänk om det skulle bli så.
Nej, men
jag älskar gemenskap.
Ja, och där blir vi ju till.
Ja.
Förstås.
Ja.
Men jag måste ändå säga, för att nu har jag ju varit ute och föreläst en hel del på slutet. Och jag ser ju att den största bristen vi har där ute i världen, vi lever i vardagen, det är ju kommunikation och självkänsla. Det är där bristen ligger. Hög, låg, kvinna, man, ung, gammal spelar faktiskt ingen roll. Jag trodde att det var ett kvinnligt fenomen. Jag vet att
fenomen.
Ja, att män också har låg självkänsla, men jag trodde att det var övervägande. Jag börjar tveka. Jag tror att det är lika vanligt i båda. Vi kanske är duktigare på att säga.
Jag tänkte säga, jag tror att män är dåliga på att exponera sin dåliga självkänsla. Mm. Jag tänkte på det faktiskt igår. Vi hade premiärtur på Liseberg med mina små villvittror. Och så var jag på toaletten, och där på den toaletten så har de ju såna här stora speglar från golv till tak. Och så stod vi där och tvättade händerna, jag och Holger, och så när vi står där så är det en kvinna som, det är nog ganska vanligt, men jag tänkte på det med just då, ställer sig och liksom så här, speglar sin rumpa och tittar och trycker in så här bland, liksom bland människor där. Och jag tänker att det skulle aldrig en man göra. På en offentlig toalett. Stå och kolla på sig själv, på sin rumpa i spegeln. Trycka in den, tycker det står ut lite för mycket. Och liksom, kan du se en man göra det?
Nej, jag tror inte det. Jag var tvungen att försöka leta i minnesbanken, men jag kan nästan inte komma på. Nej, det tror jag faktiskt inte.
Nej.
På det sättet.
Nej.
Nej.
Jag har svårt att se det, jag har aldrig gjort någonsin sett det. De går väl in och slår sin drill och går ut.
Ja,
om man ska spegla sig får man väl göra hemma.
Ja.
Om man ens ska göra det då.
Ja. Ja, så kan det nog mycket väl vara. Däremot ser jag ju när jag är ute då och föreläser och alla ska säga två bra saker om sig själva, då tar det stopp lika mycket oavsett kön.
Det tror jag också.
Ja.
Oj, det tror jag också.
Men varför har vi så svårt att säga bra saker om oss själva? Vi kan väl inte födas med bara fel?
Nej, men vi är uppfostrade att inte... Vi, att inte... Ja, men skryta. Att inte...
Och då ljuger vi istället och säger att vi bara har dåliga egenskaper. För det är ju ljug. Det är ju årets största ljug.
Mm.
Och så låter det som ett ljug om vi skulle säga att det var bra i offentligheten.
Det är ju också... Det är ju när man också mycket börjar skola.
Mm.
Där avgör man ju mycket vad man kan och inte kan.
Mm. Ja, och sen värderas man utifrån
det. Ja, man värderas utifrån det.
Tyvärr.
Och så trycks man ju ner i det.
Mm.
Mm. Man får höra att man på utvecklingssamtal att man är bra på matte, men man är lite sämre på engelska. Det här måste man jobba med, och du är jätteduktig på musik, men idrotten där är du inte så bra. Och det är ju naturligt, för alla får ju höra det.
Mm. Ja.
Och det är klart att
sen tar man ju med sig det som en sanning.
Sen blir det ju mer och mer, och då lär man ju sig även trycka ner sig själv.
Mm.
För att man lär ju sig att man ska ju... Vad ska man säga, betygsätta. Vi lär ju oss själva att vi ska betygsätta oss själva.
Mm.
Egentligen, även om det bara handlar om hur man presterar i skolan. Men det vi presterar i skolan, det är vi.
Därför borde vi ju inte ha någon betyg.
Jag tycker inte heller det.
Nej, men det är många som inte tycker det. Men kanske...
Men jag tycker vi borde börja med att inte ha några läxor.
Mm. Ja, verkligen.
Jag tycker att... Alltså barn sitter ju i skolan med åtminstone 6 timmar om dagen när man är liten.
Mm.
Det ska räcka. Man ska kunna lära sig det man ska där.
Annars är det fel i skolan.
Annars är det fel
skolplan. Ja, helt klart. Men det är ju fel i skolplan också, för vi blir ju sämre och sämre, så det är ju någonting som inte ligger bra till.
Nej, jag tycker att barn ska kunna få vara hemma och vara lediga,
vara barn
när de är barn, när de är hemma.
Mm.
Men det är ju vi vuxna. Ja. Alltså, eller ja, tyvärr så är vi inte det 2014, då jobbar vi ju hela tiden, men vi är ju där. Men vi ska gå hem då ska ju vi gå hem.
Mm.
Och jag tycker att det ska vara ännu mer så för barn.
Mm.
Att man ska släppa
den här... Ja, verkligen.
Växlar.
Och så att det finns utrymme för dem att behålla sig själva.
Mm.
Förstår du? För jag menar, vi föds ju lyckliga.
Mm.
Så är det ju. Sen är det ju som du sa, att vi formas ju på vägen.
Mm.
Och ju mer vi då låter skolan även flyta ut på fritiden, ju mindre utrymme finns det ju för barn att få vara den de egentligen är.
Mm.
Alla ska ner i exakt samma form.
Alla ska lära sig på samma sätt då.
Ja.
Fast man har
och alla ska vara teoretiker.
Ja, absolut.
Men ja, det är ju sådär.
Ja, det är väl
finns
det.
Mycket bra med skolan också.
Det finns jättemycket bra med skolan, och vi ska vara ganska tacksamma för att vi har bra skolan.
Så.
Men det är klart, tror inte man alltid kommer tycka att det finns något att förbättra då?
Jo, men det här är roligt. Ja, när jag åkte hem en dag i bilen, då hade jag radion på, och jag vet inte vilket program det var, då frågade de skickade de ut en fråga till liksom, lyssnarna, så fick man ringa in. Och då var det, om det såg ut precis som du ville nu, så vacker som du vill vara, du hade precis så mycket pengar du ville, du jobbade med det du ville, du hade de friska barn du har, och du har ett drömboende och värsta bilen och allting precis som du vill ha och så frisk som du vill, allting. Mm. Skulle vi inte klaga då, eller skulle det finnas något annat då?
Det är klart att det finns. Mm. Och vet du, jag tror att när det inte finns, det är då man är lycklig. När det inte längre finns någonting att förklaga och eller förbättra och klaga på och ständigt vara på väg mot något annat. Och nu ser jag vad du sitter och tänker. Nu sitter du och tänker så här, ja men vi vill ju utvecklas hela tiden.
Nej, det sitter jag inte. Jag sitter och tänker något helt annat. Jag sitter och tänker så här. Eller så är det när vi vet att vi har alla de här fel eller vad jag ska säga.
Men ändå vill utvecklas.
Nej, och gäller oss ändå att acceptans, lugnt, alltså punkt. Mm. Då tror jag man är lycklig att, eller lycklig, man kan ju inte säga att det finns en generell lycka. Det är ju
olika för alla.
Ja.
Men jag menar,
det är lite kontroversiellt.
Ja, jag vet. Mm. Men vi går ut på barrikaden här och törs prata. Jag törs prata om det.
Och jag med.
Absolut.
Det här är ju mitt största ämne.
Jag tycker om att bli knäpp på näsan, så knäpp mig på näsan om ni tycker att det är fel. Absolut. Men det kan ju finnas en universell lycka. Om det handlar om det vi precis sa. Mm. Att när man känner sig, nu är nöjd också, så himla fult ord idag. Mm. Men när man känner sig tillfredsställd. Mm. När man känner att man kan tänka på sitt liv, vad man har. Och känna att jag behöver inget mer.
Nej.
Jag kan ha så här hela mitt liv och ändå vara lycklig. Mm. Eller ändå må bra.
Ja,
det måste ju vara lycka.
Då, när man är så, tror jag inte att jag kan komma med den tankeverksamhet jag har idag.
Nej. Mm. Och då spelar det ju ingen roll vad man lever under för förutsättningar. Nej. Eller vad man lever för. Nej. Då kan det spelar ingen roll om man bor i en pytteliten villa ute i Härryda, eller om man bor i lägenheten i New York och Nej. Jobbar som designer. Nej. Eller om
och
jag
inte
ligger
egentligen om du är 90 eller 14. Nej. Heller. Utan liksom, att inte vilja vara någon annanstans än där jag är just nu, för här är det lugnt. Alltså,
ja.
Jag kanske inte är snyggast, jag kanske inte är smalast, jag kanske inte ens har ett jobb, jag kanske inte ens är 100% frisk, jag kanske, alltså förstår du? Men jag har ett liv och det finns en acceptans i det här. Punkt.
Mm.
Är det inte där någonstans vi måste hitta harmonin och tillbaka till att vi inte försöker göra om det som är? För om vi då skulle, om vi hela tiden försöker göra om det som är, och hela tiden sträva, hela tiden utvecklas, alltså hela tiden ligga ett steg före.
Mm.
Nu tappar jag tråden.
Ja, men vi måste hela tiden måste ligga ett
steg
före.
Ja, precis. Då finns det ju alltid en distans mellan det som är och dit vi vill.
Ja.
Klart som fan, ursäkta uttrycket.
Ja, vi är den här podden.
Ja, att vi inte blir nöjda. För då har vi en distans.
Nej.
Mellan,
ja,
för
det.
Vi kan ju bara bli harmoniska där vi är. Jag kan inte säga nu ska jag känna mig harmonisk imorgon.
Nej.
Utan jag kan ju bara känna
nu ska jag sitta här och känna mig harmonisk inför om 10 år.
Nej, precis. Utan jag kan ju bara vara i nu. För jag har ju bara nu. Mm. Och om jag då hela tiden eftersträvar att nu ska vara någonting annat än där det är, så är det ju klart att jag inte kan känna lycka.
Mm.
För då har man ju en distans.
Men då måste du ju hålla med om att det finns, att vi törs sticka ut hakan och säga att det finns en universell lycka.
Svar ja.
Mm. För att fortfarande är ju, om man känner sig tillfredsställd och glad, jag kan inte säga lycklig för det är det vi pratar om, men tillfredsställd och glad och nöjd, jag tänker säga nöjd för jag tycker vi ska ta tillbaka ordet nöjd till något bra.
Ja, och lyssna på det här, förnöjsamhet.
Varför skillnad på att vara nöjd och förnöjsamhet?
Nej, men det sägs så sällan, nöjd hör man, men förnöjsamhet.
Du menar att det blir lite mer,
det är underskattat,
poetiskt.
Kanske. Ja. Ja, jag tror att det är ett fint ord också.
Ja. Men vi tar tillbaka nöjd också.
Ja, det gör vi.
Jag tycker det är jättefint att vara nöjd. Jag satt och tänkte på, för några dagar sedan, på mitt eget liv.
Mm.
Och så satt jag och funderade på, vad skulle jag vilja ha just nu som skulle göra att jag skulle må bättre?
Mm.
Jag kunde inte komma på någonting.
Mm.
Jag har varit och tänkt på, ja, men sådana här små saker som att, ja, men jag tjänar ju ganska dåligt med pengar och jobbar dessutom deltid.
Mm.
Och så satt jag och funderade på, ja, men om tänk om man skulle ha tjänat ännu lite mer. Ja, men just nu så har ju jag allt jag behöver.
Mm.
Vad skulle jag med de pengarna till?
Mm. Mm.
Och så var jag tänkte på, ja, men om jag skulle köpa mig ännu mer tid då och kanske inte jobba alls, och då skulle jag ju egentligen bli hemmafru då, eller vad säger, eftersom min sambo skulle försörja oss. Nej, men det vill jag inte heller. Nej. Jag vill ju jobba. Mm. Jag vill ju göra annat än att bara vara hemma.
Ja.
Och, då insåg jag att jag har allt jag behöver, allt jag vill ha.
Mm.
Jag har alla de människorna runt omkring mig som jag behöver och som jag vill ha.
Mm.
Jag har så mycket tid till allt jag vill göra som jag vill ha.
Mm.
Och jag har framförallt tid att vara med mina barn.
Mm.
Och med mig själv, mamma. Jag har tid att både vabba och mamma.
Ja, du kan ju både vabba och mamma. Ja, nej, men det är ju helt fantastiskt.
Ja, det var en skön insikt.
Mm.
Och det här att liksom känna att det finns nog inte så mycket som skulle kunna göra att jag blir lyckligare nu.
Nej.
Förstår du?
Nej, ja, definitivt. Och det är ju underbart.
Och visst, jag har en äcklig källare och jag klipper aldrig håret och jag hinner liksom aldrig tänka så mycket tankar när jag är hemma och tar hand om mina vildingar och absolut, men ja, det är ju på bekostnad att jag får vara lycklig.
Ja, och alla bär ju sin sorg. Alltså alla har ju sin smärta och sin glädje och sin kärlek och sin sorg, såklart.
Mm.
Och det vore ju konstigt om man inte hade det. Men det är ju definitivt fantastiskt om man kan komma dit, så att man kan känna att jag har inte allt, men jag har det jag behöver och jag är jäkligt nöjd med det. Det är väl tacksamhet?
Mm, det är tacksamhet.
Mm.
Och jag brukar använda tacksamheten för att påminna mig om att jag är nöjd.
Mm. Ja, så att det inte blir en självklarhet, ja.
Ja, för man kan ju hamna i lite ticka syndom-perioder också. Att man blir lite martyr.
Jag vet.
Med sig själv. Man har haft en jobbig dag hemma och man tycker att nu är mitt liv piss.
Mm. Jag tror att vi gör det alla emellanåt.
Okej, mitt liv är piss för att vi har bråkat lite idag. Men nu när mitt liv är piss, då har jag möjlighet att sätta mig på min altan och ta mitt pissiga glas vin om jag vill och kolla på den pissiga solen. Gud vad jobbigt. Och då blir man ganska tacksam och nöjd.
Exakt. Allting kan ju liksom skjutas in i ett annat perspektiv och få en ny färg.
Alltså, ja.
Och ibland tror jag man behöver göra det.
Ja.
Ibland behöver man kanske få tycka synd om sig själv en liten stund också.
Ja, det är lite skönt.
För det kommer ju någonting gott ur det sen.
Ja.
Men det är ju när den här...
När det intensivt är någonting
som... Och när man fastnar i offerrollen, den är ju livsfarlig. Den är
farlig. Fastnar vinkelbolten.
Ja, det vill jag aldrig någonsin göra.
Ja, nej, men jag tycker det är så tråkigt att vi ska tycka att det är så himla fult och farligt att vara nöjda. För vi ska hela tiden vilja... Ja, men byta jobb och resa mer och bo större. Nu bor vi här, nu ska vi bo lite större. Nu har jag jobbat här i 10 år, nu måste jag jobba någon annanstans. Det är som att vi hela tiden, är vi nöjda så är det lite fult.
Mm. Mm.
Man är inte tillräckligt bra och har inte tillräckligt mycket status.
Nej.
Jag vet att jag har haft vänner som har frågat mig när jag ska byta jobb.
Jaha!
Ja. Just för att jag har inte pluggat.
Nej.
Absolut inget intresse av det.
Nej.
Idag har ju varenda 25-åring pluggat.
Mm.
För att de anser att man måste det.
Mm.
Och jag finns ingenting som jag skulle vilja lära mig på en högskola.
Nej.
Helt enkelt.
Nej.
Och jag har haft någon som har frågat om, ha, ska du jobba där?
Eller
till eller?
Ja, tänk va. Det är ju lite spännande att de vinklar så också. För jag menar,
Ja, men det måste ju vara människor som har svårt att se att man ska kunna vara nöjd där man är.
Mm. Mm.
Det är som ofta många som frågar också när jag säger att jag inte har så mycket pengar. Och till exempel sitter och lyssnar på andras historier när de är ute och reser. Och jag tycker det är kul att lyssna på andras historier när de kommer hem när de är ute och rest. Och om man pratar om jag reser någonting och säger nej, jag har inga pengar till sånt. Och då är det ju lite som att man tycker synd om mig. Mm-hmm. För att man ska ju vilja åka till många olika platser i världen.
Mm.
Man ska ju vilja få lite högre statusjobb och klättra på den här stegen. Jag hatar att ta ordet i min mun.
Sen som är på steg och sluta på en.
Ja, precis. Ja, den tycker jag vi ska sluta säga däremot.
Men vad heter det? Ja, men det är ju samma sak som att det är lite fint att ha full almanacka. Full kalender.
Ja.
Det är lite fint att vara stressad.
Mm.
För då är jag viktig.
Då är man viktig, då har man ett viktigt jobb förmodligen. Man har säkert många vänner som vill hålla på och umgås med en och ha en parmiddag och fram och tillbaka. Man finns med på jättemånga styrelsemöten i bostadsrättsföreningen. För man är ju bra, man är ju organiserad. Och så det är klart att det... Det är inte klart, men det är så. Att
det är
fint att vara...
Det är lite generellt.
Just det här att man är otillgänglig på något sätt. Det är lite fint.
Hemskt.
Och för mig är ju livskvalitet när jag är så tillgänglig för mig själv som möjligt.
Ja. Definitivt. Och då måste man ju vamma lite emellanåt för att man ska veta vad man är och vad man vill och ta hand om mig. För det är ju ingen annan som kan ta hand om mig. Det måste ju jag göra.
Ja. Så. Fast ibland tror vi förväntar oss lite att andra ska ta hand om oss också.
Ja. Och framförallt bekräfta oss.
Hur menar du då?
Ja, men vi vill ju vara så uppbokade och bra och längst fram och engagerade så att du kan bekräfta mig och säga att jag är en viktig person.
Du menar så?
Ja. Usch! Varför måste jag vara viktig då? Jag är väl viktig som jag är utan alla lager på den här löken. Liksom. Ända ner, så att säga.
Man måste ju lära sig att se att man är viktig för sig själv.
Men det är ju som, kan du inte berätta om den där fotografen som du pratade om innan?
Vivian Myers?
Ja. Det tycker jag var ett bra exempel på att inte söka bekräftelse.
Hos andra?
Ja.
Hon lever ju inte.
Nej.
Jag tror hon kom från England. Hon bodde i ett, nej, men hon är väl... Hon anses väl vara, det går väl aldrig att sätta någon liksom stämpel på det så, men hon anses vara världens bästa någonsin levda fotografer. Och
vet du när hon gick bort?
Nej. Jag är lite ny i henne också.
Ja.
Jag har inte vetat om henne så länge heller,
nej.
Vilket är fascinerande att jag inte har. Men hon levde ju ett helt liv. Hon jobbade som barnflicka och fotograferade jämt. Men hon visade aldrig bilderna för någon. Utan när hon dog så hittade de hennes bilder i ett arkiv som hon hade i sitt hem. Hon hade aldrig ställt ut dem. Hon hade aldrig
exponerat.
Och människor i hennes närhet hade ju frågat henne när hon levde om hon inte ville visa upp dem, för de såg att hon fotograferar mycket och tänkte att hon förmodligen är duktig på det eftersom hon fotograferar så mycket. Men hon tyckte liksom att hon var tvungen att bygga upp sig själv och sitt konstnärskap utan att det ska raseras av någon annan. För det är det vi gör idag. Jag har fått det här lite från en annan podcast. Det är därför jag pratar om det här. Men jag har väl kanske inte samma lyssnare. Men jag inspirerades mycket av det när jag hörde det i den podden.
Och det är lika bra att du säger att det är Alex och Sigge då.
Ja.
Ja, så är det sagt.
Mina husgudar tänkte jag säga. Nej, det är de inte, men de är bra.
Ja. Men det är ju det här som är det mest underbara jag vet. Människor som gör det de vill göra för att de vill göra det. Inte att de gör det de tror att de vill göra för att människor ska bekräfta. Och det här får jag ju tänka på hela tiden i mitt konstnärskap också.
Och du fick en liten nötknäckare här nu när vi började prata om det.
Ja! Och därför har jag svårt att inte ta upp det här. Liksom. Just att om man är yrkesverksam enbart som konstnär, det har ju faktiskt varit i det andra företaget som jag hade med min vän som jag hade företag med i 10-12 år. Och då levde jag ju bara på konsten. Men, och det är fantastiskt. Herregud vad roligt. Bara konst och design. Och ut som till återförsäljare med våra tryck och affischer. Och gjorde ju serviser och fick ha separat utställningar. Och jättehärligt.
Vad du är bra.
Nej, men det jag vill komma till då är att till slut känner man ju det här att jag måste ju måla det som en tänkt publik vill betala för.
För att vi skulle få mat.
För att ni skulle få mat. Är det konst då?
Eller är det
kan man väl bara avgöra själv.
Mm. Men det är ju, när det började så var det ju konst. För det, då kommer det ju från mig. Mm. Alltså då, när man startar upp ett skapande som kommer från en själv, så är det klart att det är konst.
Från början, ja.
Ja. Men sen när man känner att det är så styrt av en förväntad publik och kundkrets, så tappar det ju sin konst, sitt ursprungssyfte som konst. Därför att då handlar det ju om mera produktion av saker som folk kan köpa.
Ja, men alltså krasst sett, det handlar om att du tillverkar inredning.
Det blir ju det blir ju det.
Att du tänker att den här ska någon vilja köpa, någon ska vilja ha den på sin vägg. Det ska vara något budskap som folk går hem hos de flesta. Vi skriver carpe diem för att alla vill väl ha carpe diem på sin vägg.
Ja, faktiskt.
Och då blir det ju något annat än konst. Ja, det håller jag med om. Och du förlorar ju ditt uttryck.
Ja, som jag förlorar mitt uttryck.
Du blir ju bara en i mängden.
Men ja, precis. Och vi kände ju båda två också att vi hade kommit iväg sen det. För att vi höll på att kräkas på de där sakerna vi på med då.
Mm.
Till slut. För man tappar ju sitt uttryck. Exakt så är det.
Och då var det ju inte unika, då var det ju vanliga. Och då, det är ju inte kul att vara vanlig.
Nej, men man har ju kunnat fortsätta så. Det är ju det jag menar. Det finns ju inget dåligt i det. Så länge det inte är bara i törst på bekräftelse. Här var det ju i törst på flis också såklart. Mm. För det här var ju vårat levebröd. Mm. Och alla som målar tänker säkert, gud vad underbart att bara kunna leva på sin konst och vara yrkesverksam.
Mm.
Ja, det är det. Men det styr ju till, alltså... Mm. Det styr ju uttrycket.
Mm.
För jag måste ju, jag kan ju inte. Man förväntar ju sig en sak av oss som vi var då. Som Kickan och Emma. Så det här förväntar ju vi oss av dem.
Mm.
Om jag då skulle måla upp och nervända blåa snoppar. Så skulle det inte finnas en själ som
köpte
dem.
Ja, det tyckte jag jättekul. Rasmus hade nog tyckte det var kul att ha en också. För han tycker allt som är kul är bra.
Allt som är kul är bra. Men jag tror att vi blev så, både jag och Kickan till slut, att nej, vi vill ju göra något annat.
Vi vill måla snoppar.
Ja. Nej, men du vet. Rost och trä och hårt och furt och spartanskt. Och allt som var långt ifrån det vi hade målat i, det här hörnet vi hade målat in oss i.
Mm.
Och då var det ju dags att packa ihop just den rörelsen såklart. Mm. Men jag tänker idag när du berättar om den här Vivian Meyer också att yes! Hon har sitt uttryck kvar och hon hade det hela livet.
Mm.
För det här var inte hennes inkomstkälla. Det här var hennes skapande uttryck.
Mm. Det är därför jag börjar tycka mer och mer att det är nästan en nödvändighet för alla med någon form av kreativt yrke. Att man herregud vad det brummar utanför.
Ja, nu är det stora lastbilar. Bara som ni vet på besök.
Jo, men att man har någon form av... Tittar ut genom fönstret.
Jag tror att du kommer
in. Nu kommer den in i fönstret. Nej, men att man som frifräsare har någon sidoinkomst.
Ja.
Vad ska man säga? Inom situationstecken vanligt jobb.
Ja.
Kanske att man
har... I alla fall inkomstbringande.
Ja.
Mm. Jag tror det. Det är svårt.
För att kunna behålla sitt uttryck och få göra det man vill. Och viktigast av allt...
Ja.
Fortfarande tycka att det är kul.
Fortfarande tycka att det är kul, exakt. Det var ju dit vi kom, till något hörn där det inte var speciellt kul längre. Just att tillverka det att vi hade kul ihop. Det har ju fortsatt ända till idag. Men vår kollektion blev ju som sagt en kollektion.
Ni var lite mera gråa och mossiga i själen.
Ja, i uttrycket i alla fall. Även om det långt, långt efter kom många och önskade att de kunde få köpa de sakerna vi gjorde då såklart. För vi hade ju en inarbetad kundkrets.
Mm.
Men det är spännande just det här att göra saker.
För sig själv eller för andra egentligen.
Ja.
Skulle man ju lite kunna hårdra det till.
Ja. Gud vad skönt. Och inte behöva någon bekräftelse på någonting. Utan bara skapa fritt.
Mm.
Ja, det tror jag är viktigt. Överhuvudtaget.
Du tycker alltså att du är bekräftelsetörstande i ditt skapande? Vet du, förresten, innan du ens hinner svara. Jag har svårt att se att det finns någon 2014 som inte är bekräftelsetörstande i sitt skapande.
Mm. För då kommer vi till Anna Odell, den här som kallar det konst att hon skulle illustrera en installation där hon skulle hoppa ifrån.
Ja, just det. Och bli bra
i Stockholm och att det skulle vara en psykos för att det var konst.
Mm.
Och då tänker man, det är väl inte bekräftelse. Men då tänker jag, men det är väl bekräftelse om någonting. Mm. Hallå, hallå, titta på mig. Och så fick hon sig ett namn och nu är det bara att köra.
Mm.
Men
Ja, var går gränsen? Det här är ju jättespännande. Mm. Vad är inte bekräftelse då? Om vi är kvar inom konst, alltså musik, foto, måleri, skrivande. Vad är inte bekräftelse där? Jag hoppas ju att så mycket som möjligt, en viss bekräftelse ligger det väl i mycket, eftersom vi vill exponera det.
Mm. Men jag tänker att det måste väl vara när vi skapar någonting och inte är intresserade av vad vår omgivning tycker om det överhuvudtaget. Mm. Vi struntar fullständigt i det, läser inga recensioner. Det är svårt att inte lyssna på människor som man möter, såklart. Att, bingo, jag hör inte vad du säger. Det är lite svårt. Men jag tror att det är då.
Och då tänker jag,
när det inte påverkar oss.
Ja,
när det inte, för idag är det ju tvärt emot vad Vivian Myers var.
Mm.
Vi skapar någonting, så vill fort exponera ut det, får inte den bekräftelse vi vill ha, och så drar vi ner hela vår värld som
om vi inte får bekräftelse.
Ja, jag menar det.
Du tänker Facebook, Instagram och hela den biten.
Ja, eller internet överhuvudtaget är ju där vi väljer att exponera oftast. För där får man ju dessutom snabb bekräftelse också.
Exakt.
Så att, och det är ju det, vi bygger upp vår egen värld, tycker att vi gör någonting bra. För skulle vi inte tycka att det var bra, då hade vi inte exponerat det överhuvudtaget.
Nej.
Och så drar vi ner, dras vi ner igen. Och så börjar vi om och tycker, då börjar går vi ifrån att vi tycker att vi är värdelösa. Mm. Man arbetar upp någonting nytt igen, man exponerar. Och så åker vi ner någonting.
Absolut.
Istället för att bara bygga upp oss själva, som hon gjorde egentligen, en hel livstid.
Mm. Men jag tänker också, för jag tror att många, om man tittar på, jag har en väninna som har gått på konstskola för Rainer Navin och Gunilla Skyttla, men framförallt Rainer Navin. Han är textilkonstnär.
Okej. Okay. Ja, det måste du nog säga, för jag inte.
Ja, jättekänd, jättefantastisk man. Men de fick ha honom bara några dagar.
Mm.
Och det han förmedlade till dem då, för hon gick också på textilkonstskola och utbildade sig, och då sa de, gör konst som inte går att sälja. Fortsätt göra konst som inte går att sälja. Gör konst som inte går att sälja, som är osäljbart. Då börjar du gräva från rätt källa.
Och sen ska man ta sig därifrån.
Ja,
till där man kan sälja.
Ja. Nej, då är det fel. Då är det men där tror jag att det ligger någonting i det.
Mm.
Det är ju då på något sätt som det blir konst, där du har gjort en twist och vänt dig bort ifrån publiken.
Men man vill ju inte göra någonting som man inte känner att man står för själv. Alltså som inte är en själv.
Nej, det måste ju vara förankrat i sig själv, såklart. Ja,
det kan ju inte bara, nu ska jag
så. Men sen kan man ju se som andra, som, vad heter hon? Kristina Lund. Kristina Lund. Om du tittar på henne, som har varit så oälskad, om man säger så. Mm. Så utsatt i blåsväder så mycket. Och som verkligen har behållit sitt förhållningssätt och sin skrivande, alltså hennes lyrik och diktande, alltså poesin och författarskap överhuvudtaget, och även som offentlig person, så har ju hon gått från att vara en väldigt kritiskt antastad, nu skulle vi säga, en kritiskt ansatt person, till att vara väldigt folklig och älskad, och idag
är hon det,
och sitter i Svenska Akademien till och med.
Ja.
Ja, hon är älskad idag jämfört med hon var då. Det är hon
i vissa kvällar. Nej, men är inte hon en sån man älskar eller hatar?
Ja, så kan det ju vara.
Jag älskar henne inte.
Och jag gör ju det.
Ja.
Så här har vi här.
Det är inte så att jag hatar henne, för jag tycker det är så många ordet.
Nej.
Jag tycker inget illa om henne heller. Jag tycker att hon är.
Hon skriver fantastiska dikter.
Lite sävlig bara.
Ja, det sävlig är hon ju definitivt. Men det är också en sån person som kan, alltså hon har nog stått kvar, men tiderna har förändrats.
Vilket
har
gjort ja.
Om jag tänker då på det här som Rainer Navin sa, fortsätt göra osäljbar konst om den är din, alltså så att säga. Ja, och det är väl det hon har gjort
hela vägen.
Och nu har liksom världen kommit i fatt på något sätt. Eller nu, det är väl länge sedan jag gjorde det.
Ja, världen har vant sig lite vid henne också, kanske.
Mm, kanske.
Lärt sig tycka om henne.
Ja.
Men det är väl så med allting man ser mycket också.
Ja, men så är det ju.
För annars så blir ju inte,
då gör vi ju det folkligt.
Ja, annars blir ju inte trender.
Nej.
Alltså det finns ju en anledning till att hela Sverige eller hela världen går runt i Converse. Och det finns ju en anledning till att man hänger såna här pompomsbollar i tak hemma i sin inredning. För att man ser det överallt. Och alla bakar cupcakes, så man ska göra det för man ser det överallt. Allting som man ser överallt tycker man ju om till slut. För det kan ju inte vara så.
Tills man inte tycker om det.
Ja, jo.
För det finns ju
en gräns.
Ja.
Det är därför det finns trender också. För men just det här att allting man ser mycket av, blir man ju tycka om, uppenbarligen. Eftersom det slutar med att varenda människa går runt i Converse och har pompoms i sina tak. För vore det inte konstigt om alla tyckte om samma saker? I grund och botten.
Jo, det vore väldigt konstigt. Då är det ju några som förtränger sig hela tiden då. För vi kan ju inte vara lika. Alltså.
Nej.
Nej, det
är det jag menar. Det är som att
men vi går
när vi
som
ser någonting
vandhundar i det samhälle bestämmer att vi ska tycka om.
Ja.
Trender är ju så.
Jo.
Men nu har någon bestämt att det ska vara pompombollar i taket som du säger, som jag inte har då. Men Converse har jag definitivt i alla färger snart. Nej, men det tror jag. Det är klart att det är så. Det är någon trendsättare som har bestämt att nu är det här som gäller.
Och då är det så att, som att vi tror att vi tycker om det.
Ja,
det är det jag menar.
Ja,
visst. Vi ser
är det då för mycket att vi vill ingå i sammanhanget? För ett tag är det stuprörsjeans och så nästa gång är det utsvängda jeans och sen är det trasiga jeans och sen är det häng så hela kalsongen ska vara framme.
Och sen kommer utsvängda jeans tillbaka igen.
Ja, och då är ju den jättetöntig som stuprörsjeans. Alltså ja. Så. Och där skaffar vi oss en identitet. Och antingen ingår vi eller också utgår vi.
Du tänker att det till och med är så små vad ska jag säga, ämnen handlar om att vi inte vill sticka ut. Men tror
ja,
du?
Ja, gud, det tror jag absolut.
Tror du att vi hänger pompomsbollar i våra tak för att vi inte vill sticka ut?
Nej, kanske inte inredning.
Nej.
Där influeras vi ju. För vi, alltså de här neuronerna och synapserna i hjärnan. Vi har ju 100 miljarder neuroner, alltså på riktigt, alltså 100 miljarder. Och det är ju nervceller i hjärnan. Och varje har ju ett helt gäng synapser som är kopplade till en erfarenhet vi har varit med. Som jag säger citron till dig, då tänker ju du sur, citrus, gul, såklart. För det är ju den erfarenheten du har. Och om någon nu går ut i media och säger, nu ska vi ha vitt, nu ska det vara chemichick, alla ska ha vitt. Och så visar man vita hem och det här är snyggt. Och så talar vi om att det här är snyggt, det här är inne, det här är trend. Då börjar det ju uppe i våra hjärna skapas i de här neuronerna och synapserna. Så är det ju så lätt då att skapa bilder av att det här är inom situationen rätt.
Jo, men jag menar ju det. Det är som att vi ser någonting tillräckligt mycket och då tror vi att vi tycker om det.
Ja, precis.
Och
precis.
Så tror jag att det kan vara inom konst och film och...
Men hur vet vi om vi tror att vi tycker om det eller att vi tycker om det då? Hur vet vi det?
Ja.
Super, det, nej, alltså jag vet inte. Så jag
nu blir det abstrakt här.
Nu blir det abstrakt. Jag kan ju ha kommit på vissa grejer. Nu kommer jag inte på något bara för det. Men jag har ju under min utveckling kommit på saker som jag går och tycker. Och plötsligt kommer jag på att, nej, men vänta, får se. Det här tycker ju de här och de här och de här. Det här tycker ju egentligen inte jag. Vänta, får se. Jag tycker egentligen inte så här. Det kan jag komma in på. Nu kommer jag inte
men
på
hur
någonting.
Kan du ha trott att du tyckte det då?
Ja, det är det jag menar. Hur vet man att jag tycker det här eller att jag tror att jag tycker det här för att jag är så influerad av den här stora massan som försöker proklamera på mig att det här är snyggt eller bra eller trendigt?
Tror du att det handlar om att man, om man ständigt är i rörelse eller vad ska jag säga, få intryck av andra människor hela tiden. Man har människor runt sig hela tiden som tycker och tänker olika saker. Vi pratar ju väldigt högt om det, för att nu pratar vi bara om vad vi tycker och tänker hela tiden. Att vi sitter mycket på internet och ser väldigt mycket saker visuellt. Vi läser mycket böcker och kollar väldigt mycket tv. Att vi hela tiden får så mycket intryck. Att först när vi blir ensamma med vårt eget huvud, då kommer vi på att nähä, jag har bara gått runt och trott att jag tänker det här. För att det är det jag har hört och sett hela tiden.
Ja. Där, hit the spot. Jag tror
det är som att den här informationen aldrig har hunnit sjunkit in. Den ligger här på ytan och vi tror att vi, gud vad jag vill ha Converse. Och helt plötsligt när vi sitter där, helt ensamma.
Och det har blivit verkligen tyst, både inuti och utanpå.
Ja.
Det tror jag.
Att
jag tror
det är att det då först kommer på att, men herregud vad jag tycker Converse är fula.
Ja.
För att göra det lite enkelt liksom.
Ja, det tror jag. För att det är ju... Som den här boken som jag fick av en jättefin vän av Thomas Sjödin som heter Det vilande sker. Tror jag den heter, typ så heter den. Den har jag på mig nu och det är ju fantastiskt. Och det är just det det handlar om. Vi måste ta tillbaka tystnaden och vilan. Och alltså, stäng ner söndagen igen som det var förut. Ha en dag i veckan till vilodag. Ja, och då, det var ju någon som hade skrivit en krönika också i GP tror jag. Ta tillbaka söndagen som vilodag. Skit i Gud, han behöver du inte ha om du inte vill. Men, och vill du ha Gud så ta Gud. Men ta tillbaka vilodagen så som det var i kyrkan liksom. Mm. Och det tror jag ligger någonting i. Varför kan vi inte vila en sjundedel av vårat liv så att vi kommer ifatt våran egen puls och vårat eget tankesätt, och precis det som du förklarar, få tyst lite grann så att jag vet vad jag tycker och vad jag tänker.
Men vi det är ju för att vi, jag tror att vi är ganska medvetna om att vi inte orkar komma ifatt oss själva också. Jag tror inte
är vi medvetna om det,
tror jag. Ja, jag tror att det är en liten flykt. Jag tror att det är därför vi ständigt är på resa någonstans, eller på väg någonstans, eller tillsammans med någon. Alltså förstår du, hela tiden, för att vi är lite rädda för att komma ifatt våra egna tankar. Ja. Undermedvetet tror jag att vi är med.
Jag tror konsumtionen också är med där också.
Ja, det tror jag också.
För att döva och bedöva.
Och bara vara.
Ja. För det vore ju läskigt om vi skulle gå och
lyssna på våra egna tankar.
Ja. Ja. För det kanske innebär en konsekvens också. Och då tror jag vi till och med går upp och gör en konsekvensanalys att nej, tänk om jag måste ta tag i det där problemet du. Ta upp det där med den där vännen eller nya jobbet eller skilsmässa eller vad det nu
är. Det orkar jag inte tänka på. Jag åker och shoppar istället.
Jag köper en ny bil, för då är jag den grannen också. Gud vad bra. Nej, men det tror jag.
Ja.
Viktigt på riktigt känns det faktiskt. Det är så, åh vad det känns som att skönt att vi träffas och gjorde igen. För nu var det länge sedan vi hade de här.
We're back.
Ja.
Better than ever.
Yes.
Men ibland så måste man ha VAP också. Vård av poddare.
VAP! Där kommer vi på något nytt. Vård av poddare. Och det är då man liksom kommer på.
Ja.
Och det är vilan det sker.
Man måste ha semester. Ja, ni märker ju vad bra det här vart.
Ja.
Nu är vi.
Precis.
Och så kan vi göra så att sen efteråt här så går ni in och bekräftar den här podden på, ja, kan välja Facebook
eller våra bloggar.
Insta.
Ja. Det vore bra om ni kunde bekräfta oss rätt så snabbt också.
Bekräfta gärna med många läsarsiffror på våra bloggar.
Ja.
Det går bra.
Och många så. Likes och sådär.
Ja,
ja, det är viktigt.
Som om vi inte gillade det.
Ja.
Nej, men på riktigt, gå in på min blogg. Det gör ni faktiskt på fotografjosephine.blogg.se. Mycket bilder, lite ord, ibland mycket ord, ibland lite för mycket ord, ibland lite för mycket av mig. Men ni kommer älska mig, jag lovar. Och var går man in och bekräftar dig?
Ja, går in på min så får man ganska dåliga bilder eftersom jag inte ids plocka fram min systemkamera, utan alltid ta upp mobilen och fota istället.
Nu har ju du som tur att du har ju ett helt bildarkiv som du inte ens använder hemma hos mig.
Ja, jag vet. Så brukar jag sno din också, som du redan lagt upp på din blogg.
Alla gör ju inte det.
Om det är på mig. Jo, men den sista bilden du la upp på mig som
den
var en allvarlig
som
bild.
Du tog en
den var fin. Nej, men däremot har jag väldigt mycket text på mina. Och det är ju då livskrafter.blogspot.com.
Mm.
Och jag är ju en riktig softlocksfilosof. Så det är nog ganska mycket filosofi
och funderingar. Det är så att du har en softlocksblogg.
Softlocksblogg kan man säga att jag har.
Ja.
Och jag har ju också ett softlock och en gammal soffa där jag verkligen ligger och fiffilurar.
Jag med.
Ja. Det är viktigt på riktigt.
Vill ni titta på mig och mina barn, lite mat och lite fötter, då kan ni gå in på Instagram och så söker ni på JosePH Ine foto i ett ord. Jag är ganska rolig också.
Jag tycker det är jävligt rolig.
Ja, men du är min mamma.
Ja, jag tycker ändå.
Ja.
Vet du, nu sitter jag och tänker på att jag kommer inte ihåg vad jag heter på Instagram.
Livskrafter.
Jag heter Livskrafter där också. Ja. Vad lätt. Då är det bara att söka på Livskrafter.
Mm.
Och det är softlocks filosofi där med.
Ja, det är det
faktiskt.
Mycket katter, hundar, mamma i bakom grenar, mycket grönt gräs
och jättemycket blommor.
Mycket blommor.
Ja. Och en annan kaffekopp.
Ja.
Mm.
Ja, men det är väl en softlox insta.
Ja, det tycker jag.
Gud, vilken härlig
marknadsföring vi
kör. Ja. Om ni vill mejla, skänka pengar och sånt, då kan ni meddela det innan så ni ska få kontonummer.
Ja.
Ni kan mejla mig på josephine_karlsson@hotmail.se.
Säg det igen.
Oj. josephine_karlsson@hotmail.se.
Gud, vilken lång dag. Själv har jag livskrafter@emma.com.
Nej,
nej, det sa jag. Pip! Den där tar vi bort. Emma snabel-a livskrafter emma.com.
Gud, vilken kort du hade då.
Ja, så var det med det.
Vi har inget klokord. Gud vad oplanerat.
Jo då, det har jag visst. Om du pausar lite så ska jag...
Var snygg! Ha... Söt bekräftelse. Och vila lite på sofflocket. En sjundedel av ditt liv.
Nej då,
det var väl jättebra.
Fast det var ganska bra.
Jag tyckte
det. Ja, tyckte faktiskt att det var ganska bra. Det blir ganska kort. Det är en som heter Maxwell Maltz som har skrivit det. Så jag har inte kommit på det själv.
Nej.
Men vi avslutar med det här då.
Men ni kan bekräfta Maxwell Maltz på din blogg också.
Det kan man göra. Det han skrev var i alla fall att gå genom livet och underskatta sig själv är som att köra bil. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. She's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna. Up my phone, so leave a message at the tone, 'cause today I swear